Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Känn er hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt välkomna till Big Six podcast den 21 mars avsnitt 155. Kalle sitter här, Sabri sitter här, Per Frykerman ska strax sitta här. Så då ska vi ju prata lite Tottenham idag, det var ju ett tag sedan. Det känns bra att han kommer hit när det går roligt för dem.
Ja,
Tottenham.
Det gör mig gladare.
Men vi är ju tre frågetecken här, vad var det som hände? Vad hände på Craven Cottage?
Tre frågetecken.
Och vi här.
Vadå, var du på Fulhams sida här inför matchen menar du eller?
Nej. Jaha, vi är tre frågetecken. Ja. Jag trodde att det fanns tre frågetecken med matchen att rädda ut. Jag fattar inte, var det för att det var tre mål?
Jag menar
eller?
Att vi satt ju som frågetecken när vi såg resultatet.
Ja.
Och då är det ju bra att vi har Per här som kan
rädda ut det. Ja, verkligen.
Han är inte här.
Nej. Men vi kan ju ändå rädda ut någonting lite kort så där innan vi drar igång. Jag är ju inte den som är en liksom... Sätter så mycket gliringar och dryg och sådär. Men,
inte?
Nej, men jag gjorde det. Jag vill bara berätta då. Eftersom att nu har ju Björn och Jesper pratat om FA Cup-matchen på Old Trafford i söndags. I måndagens podd då. Vi behöver ju inte ta oss igenom matchen på det sättet. Men det var ändå fint i måndags när jag var iväg och köpte lite frukost då på morgonen. Eftersom att vi hade sänt fotbollsmorgon så kom jag tillbaka och då hade Sabri kommit in till kontoret. Så satt Sabri här ute då i vår foyer och småpratade med Jonas Olsson om Premier League. Eller om någonting bara som hade varit med och pratat Premier League då i fotbollsmorgon. Och så går jag bara förbi och så här, lägger ut handen och hälsar. Och då tänker jag, Sabri tjejerna, ja men tja kompis, hur är det? Som att när man ser sin kollega i början av veckan och tänka. Och det jag gjorde då var bara att jag sa bara tja. Och så liksom när vår handskakning var klar så höll jag kvar handen. Och liksom bara sökte din ögonkontakt. Och till slut så tittade du upp på mig. Och så tittade jag bara på dig tills du förstod varför jag var på som jag gjorde. Och när du gjorde det släppte jag och bara gick vidare in i redaktionen. Ja, med ett stort leende, det var så skönt.
Ja, jag ska säga alltså,
jag önskar jag hade fått göra detsamma.
Du kände som du när man var lite bara, vem stoppar en femma i dig? Kan någon sa det när någon bara började eka från ingenstans. Jag bara, den här Victor alltså, han har inte sagt någonting om Manchester United du vet, på två månader. Så men det alltså, jag säger ingenting om det. Jag har inga bortförklaringar alltså, så där, varsågod och skin. Det var eran match, ni vann den fair and square. Jag tror inte många hade en tuffare söndag än vad jag hade. Jag befann mig först liksom på Friends Arena. Såg AIK bli utslagna på straffar. Snabbt satte mig i bilen. Sätter på telefonen. Hinner se liksom. Och det sjuka är precis när jag sätter på. En minut senare gör jag Elliot 3-2 i förlängning. Och jag bara kollar upp mot himlen och tänker. Det finns en gud. Alltså tack. Den här söndagen kommer inte bli pissig. Sen tänkte jag så här, ska jag köra in bilen rakt i väggen när det var 120 första minuten och Diallo gör 4-3. Jag bara, nej, det här är inte sant. Alltså vilken bajsmacka man fick i ansiktet. Och på det kom ju Klopp och visade att han är den vidrigaste tränaren ändå. Det jag bara, så det här går inte. Det är bara att stänga av notiserna och logga
efter,
ut.
Efter dina rants förra veckan om Arsenal.
Helvete vad
som ska dra njut. Var du tvungen nu Klopp? Jag levde ändå.
What goes around comes around.
Verkligen. Men en shoutout till alla Arsenal-supportrar som man ändå har diskuterat med. Det har varit en jävligt skön och bra nivå tycker jag. Så
det är bra.
Det är en shoutout till dem.
Ja. Men jag tycker fotbollen ska ju ändå beröra och annars är det inget kul om man inte får diskutera och bråka lite. Men jag vill också säga hur jag såg den här matchen. För jag hade biljetter så jag var på derbyt. Och jag tänkte, ja men det är ju lugnt. Alltså, man kommer missa lite i början. Jag har stängt av alla mina notiser. Så jag kommer komma hem och så sätter jag sändningen från start. Jag hade bett om jag gick, men så säg ingenting om ni får någon push.
Lite för det typ. Liksom.
Ja, men precis. Men så blir det ju förlängning och straffsparkar då ute på Friends Arena. Och så på vägen hem då på tunnelbanan så då vet jag, okej, nu är ju matchen slut, tänker jag. Och så står jag och tänkte väldigt länge sedan. Mm. Och klockan är ändå 7 nu och jag har lite grejer att göra så här. Ska jag bara... Pessimistisk som jag är så tänkte jag så här, vi har ju förlorat den här matchjäveln. Mm. Jag, Ja, så här, det känns så jobbigt att komma hem vid 8 nu typ. Sätta på hela matchen och kolla och sen förlust typ med 0-3 mot ett starkt Liverpool. Mm. Så det jag gör på, jag står på perrongen, är att jag bara så här, jag kan inte hålla mig. Jag går in i livescore. Så går in i livescore så ser jag att det står 3-2. Och så är det över till det. Jag bara, oj, det har ändå gått i förlängning. Men vi ligger under, det här blir tufft. Liksom. Mm. Och så noterar jag det då, att för Elliot hade precis gjort mål. Sen sätter jag mig på tunnelbanan och börjar åka. Och sen tar jag upp mobilen. Exakt då har det blivit 3-3. Mm. Alltså, oj, så sitter jag på tunnelbanan. Och exakt så går jag av, börjar promenera hemåt då, på perrongen. Och så är det den här hörnan. Och så hör man ju kommentatorerna börja höja rösten. Så tittar på mig och så går precis i trappan. Man ska gå ut genom porten när vi är till tunnelbanan. Exakt där kommer Garnacho flygande fram. Passar bollen till Diallo. Och målet. Och så liksom bara mitt från ingenstans. Du vet, så står man där och bara... Så det var så otroligt
skönt. Lite.
Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Det var lite så att man liksom försökte titta sig omkring. Är det någon annan som upplever det här samma sak som jag gör? Och sen då så i och med att det var så gula och gröna skogar, så sen tittade jag ju såklart om matchen på kvällen.
Det gjorde det.
Ja, men jag ville ändå se det i sin helhet.
Starkt.
Det var ett speciellt sätt att se det där. Så lite med facit i hand kanske det var lite trist att jag faktiskt tänkte så dåligt om mitt lag. Att jag gick in och tänkte att ska jag verkligen lägga ner hela min kväll för det här. Men det var värt det.
Alltså så här, om man ska säga någonting om matchen, för jag såg också om stora delar av det. Det var en så här bra, dålig match. Alltså förstår du, jag tyckte att matchen i sig blir ju jävligt bra och rolig och underhållande. Men det är för att ju båda lagen är lite semidåliga. Alltså försöker du lite så här. Det kändes inte som att, första typ så här, i början av matchen tyckte jag ändå att United, de hade en skön...
Första halvtimme riktigt bra.
Alltså en bra nivå. Liverpool kommer typ inte upp alls i nivå under hela matchen. Men att, det är så att ibland att två lag är lite, alltså när de kanske är så här på 85% av sin kapacitet, så blir det en sån här clash. Så det var en jäkla match, men jag var helt slut alltså på söndagen, emotionellt och alltså det först Djurgården och sen United. Det var en jobbig söndag, men det sånt upplever man, det ingår i supporten.
Vad konstig säsong det har varit för United ändå. Det är liksom tillsammans med Chelsea, alla dåliga rubriker handlar om våra lag. Ni kan vara hur bra som helst en dag och lika bottenlöst ut där den andra dagen. Sen slår ni Liverpool på det här sättet och tar er till en semifinal och mot era bittraste rivaler liksom. Samtidigt som man kollar på tabellen så är det liksom, det är 6 poäng upp till Tottenham på femte plats. Femte platsen som nu verkar bli lite mer trolig att den kanske blir CL-spel för England.
Just nu är det koefficientledning för engelsk.
Ja, så tänk liksom så här, om den här matchen kan ha gjort ett lite mer luft i lungorna för United-spelarna. De får fart under vingarna här. De kanske, så här, bästa möjliga scenario är att man tar en FA-cup-titel och man tar sig till Champions League. Mm. Nej, alltså så här, vem fan trodde det för några månader sedan? Så det kan ju vända fot här.
Vi var väl inne på det liksom förra veckan också. Att du sa liksom att just den här matchen för United kan ändå vara en vändpunkt i hur man kommer se över säsongen sen. För att det är ju såklart en Champions League-plats på spel. Men man slår ju också ut Liverpool och den här att Klopp ska få avsluta på ett magiskt sätt. Nu är det en titel som försvinner från Klopp. Jag tror det stör honom lite.
Jag tror det var liksom något som dog i den perfektionisten Klopp där under intervjun.
Jag tror det stör honom jättemycket.
Han vill gå ut på sin perfekta säsong här. Rent tagit en Liga-Cup-titel. Och sen så nu dog det här mot United så...
Helt övertygad
kanske det om som knäckte honom just i det här intervjutillfället.
Men sen vet inte jag det här med om det verkligen är en vändpunkt. Så det är klart.
Nej, jag
kommer inte ihåg vem som sa det, men att man kommer ju mer att komma ihåg att man vinner. Om United ser att så här säsongen går i mål och Manchester United har löst en Champions League-plats och sen inget mer så åkt ut i alla kuppor. Det hade ju varit fantastiskt bra resultat såklart för att man får Champions League-fotboll nästa säsong. Men man kommer ju aldrig komma ihåg det som supporter den här säsongen som en tydlig bra händelse som händer. Det kommer man ju alltid göra om den här segern i FA-cupen mot Liverpool på det sättet. Men sen tror jag, sen kommer nästa omgång nu är det ett tag, eftersom att det är uppehåll då, men så kommer man möta ett Brentford och då tror jag tyvärr det kanske ser ganska likadant som gjort
för ruta ett,
ja. Ja, för jag ställde Martin Åslund den frågan, varför tror du... Tror man inte att Ten Hag på något sätt kanske har ordning på den här gruppen nu? Att de tror på det när man kan göra så här mot Liverpool? Men då fick jag svara så här, ja, men det är väl klart det är fortfarande, även fast du inte gillar din chef eller vad du nu gör, eller det är inte så bra, man snackar om tappa omklädningsrummet. När du möter din största rival på ett kokande Old Trafford, du som spelar, du är fortfarande, du spelar fortfarande fotboll, du är fortfarande ditt jobb, det är klart du vill prestera. Det finns ju inte en match som gör dig mer engagerad än den här match, den här typen av match.
Nej.
Så jag vet inte, man ska inte dra för stora växlar av det. Nej. För så hade det ju varit upp och ner under så lång tid.
Det är en positiv vändning.
Men det är klart, ja, jag menar inte att det finns något negativt i det. Men jag menar bara att man ska, jag tror inte
du
man ska...
Du vill inte dra för stora...
växlar av det.
Nej. Men Per har ju hittat in.
Ja, hej Per.
Jag kommer. Vi har pratat om Tottenham. Ni
fint, fint folk kommer känt. Vill du lägga till någonting i vad, kring det jag sa? Håller du med mig?
Håller med dig till 100%. Nej, men jag tror väl att United tänker på det ur ett perspektiv som Tottenham supporter. Och kring Champions League-platserna så känns det, det är ett uppvaknande som är lite för sent. Det är ju, vad blir det nu, 10 matcher, 6 poäng att ta i kapp där för en eventuell Champions League-plats. Så där känner mig väl, jag väl inte så himla orolig för United, än så länge i alla fall.
Nej, men Fulham då?
Fulham är desto mer orolig för. De kan komma i kapp. De kan definitivt komma i kapp.
Jag tänkte bara fråga Kalle innan vi går in på Spurs. Jag tänkte, alltså Chelsea ändå som inte gör en så jättebra säsong.
Oh,
men i England så är det ju, det är väldigt stort att komma till Wembley.
Mm.
Och ni har gjort det en gång.
Mm.
Och ni kan göra det en gång till i år.
Alltså, ja, ska man, det är ju Wembley redan nu i semifinalen också.
Ja, precis. Men ska man inte kanske njuta lite mer som Chelsea-supporter av det? Alltså förstår du vad jag menar? Att så här, visst, säsongen är inte så bra, men det är 2 gånger Wembley på samma säsong. Alltså, finns det någon njutning i det?
Alltså, kanske inte för mig som inte kommer på plats på Wembley. Det är väl det som är hela grejen, att få vara och se en stor match på arenan. Ja, för mig kvittar det lite så länge man inte vinner någonting. Det är som viktigt, så du kommer inte komma ihåg den säsongen om du inte har vunnit ligacupen eller om du lyckas ta FA-cupen här. Nu fick vi väl tuffast möjliga lott också med City i semin.
Vet, har lite Champions League där, men ja, det finns en alltså, chans.
Och vi har ju varit ganska bra mot City den här säsongen. Faktiskt, ja, så att det finns väl lite där. Men,
och tar vi... bara ha färskt i huvudet vad vi gjorde mot Liverpool. Så varför inte?
The magic of the cup. Mm. Då får vi ju Europa League.
Trött man ändå på den. Så eller så här, det är okej tycker jag när...
Coventry slår ut
Wolves. Ja, när man hör engelsmännen säga det. Men när man heter det i Sverige. De jag själv suttit och sagt de orden här. Men det är bara så här, the magic of the
cup. Ja. Men det fnular på en grej bara. För just nu är United på Europa League-placering. Mm. Så att de tar FA-cupen.
Mm.
Som är Europa League, liksom, det får du om du vinner. Mm. Vad händer med det laget som kommer sjua då, som är conference-plats? Och säg att Chelsea går till final mot United eller någonting.
Exakt.
Går det till tvåan då? Eller går det... Och säg att vi ligger både sjua och går till final. Och torskar mot United. Som ändå har Europa League via liga men ändå vinner FA-cupen.
Exakt.
Alltså, har vi en chans till
det? Ja, men det jag tänker här också nu med...
Jag försöker göra allt.
Framförallt då i och med att femteplatsen ger Champions League nu, så kommer det innebära en extra Europaplats totalt för England. Så det blir ju lite andra... Det är ju nästan bäst nyheter för Chelsea av topp 6-klubbarna. För här blir det ju verkligen en till chans för Chelsea att faktiskt ta en Europaplats som absolut inte är omöjligt.
Nej, det är ju jämnt framför oss just nu.
Exakt, och med att man också har en match till godo i det mot Tottenham, som man inte riktigt vet vart man har nu. Man vet ju inte vart man har Chelsea heller.
Nej.
Det är en jättestor present för Chelsea.
Mm. Ja, det är det jag tänker. För vi kanske kommer in på det lite senare, men Chelsea har ju löpt ju stor risk att hamna i det här Everton och Nottingham Forests fall nästa säsong med poäng som dras ifrån och franchise fair play. Vi kommer kanske in på det senare, men därför blir Europa-spelet kanske viktigare för oss än någonsin tidigare. Liksom. Men nu lite Fulham Tottenham-snack kanske. Vi undrar vad som händer.
Det är inte ens prata om.
Nej, men vadå?
vi satt som tre frågetecken efter det resultatet, och då tänkte vi att då är det bra om du kan reda ut för oss. Vad det som hände?
Ja, men jag är ett väldigt stort frågetecken också. För in tidigare av sådana här bottenapps så har man ju kanske lite kunnat ursäkta med att det har varit en ganska tröttkörd trupp. Liksom. Den ursäkten kan man absolut inte ha nu. Och inför den här matchen när man såg startelvan, det är ju, förutom Van de Ven, är det ju starkast möjliga lag man ställer upp med. Och jag känner väl också inför att alltså, med det också, med Villa färskt i minnet, för då kommer man ju det är klart det inte är en 4-0 match även om det slutar 4-0, men just det mentala efteråt tror jag var, kände jag då var så stort, just för Villa vars, ja, det är match som för dem är förmodligen en av de största matcherna de har haft på väldigt länge. Nu hade de ju visserligen en miljardmatch väl för inte så länge sedan. Men har ju, och att då ta emot Tottenham som är den stora rivalen för Champions League-platserna, torskar den med 4-0 på hemmaplan. Det kändes lite som att säga,
lagkaptenen liksom tappar huvudet.
Exakt, liksom. Exakt. Det känns som att, ja men här, ja. Där gick nog liksom proppen lite grann för Villa. Och att då gå in i den här omgången med ett så här, överkommet motstånd i Fulham. Villa har West Ham. Och man går på liksom landslagstillighet därefter. Och kunna göra det på fjärde plats med en match mer till godo. Efter att ha tvålat dit Villa. Ja, men superläge. Mm. Men då är det såklart att när man har de superlägena. Då, det är då man går på de här nitarna. Liksom.
Är det the history of the Tottenham?
The history of the Tottenham. The magic of the Tottenham. skulle jag säga. Men det är ju, skulle jag säga att Arns blir ju faktiskt utmanövrerad. Mm. Av Marco Silva i den här matchen. Vi kan inte tro det. Fulham ställer upp ganska likt som men till exempel Villa gör, men får helt olika resultat på det. Det Fulham går ut och gör väldigt bra. De ligger ju i någon form av liksom mellanblock. Alltså inte så lågt och inte så högt, men mellanblock. Men har en otroligt intensiv press på liksom första passningarna från Tottenhams sida. Och det har man i princip matchen igenom. Man utmanövrerar Tottenham på det mittfältet. Där märktes det väl också lite att man hade Dragosin och inte Van de Ven. Van de Ven är väl mest känd för sin speed, men han har visat sig väldigt stark i liksom speldistributionen också. Och där hade man ju större förhoppningar på Dragosin. Nu är det här hans första start. Man kanske inte ska räkna in allt för mycket i det. Men han det är inte hans fel att Tottenham förlorar den här matchen. Men det är en bidragande orsak till det. När tar vi Villa-matchen till exempel då, det såg lite liknande ut. När Bissouma får bollen, spelar ner en, liksom får den samma typ av press på sig. Han spelar ner till Van de Ven som kan spela ur sig ur den situationen. Det kunde inte Dragosin. Så det var väldigt svårt för Tottenham att komma upp. Sen är ju, Bissouma gör ju en av sina, ja, han är inte bra just nu och inte den här matchen. Han, svårt att veta vad man har den första fem matcherna den här säsongen. Kanske ligans bästa mittfältare. Mm. Sen har han liksom varit väldigt fram och tillbaka. Madison, osynlig den här matchen. Mm. Du skulle att han hade en passning. Så att det är, Arns blir utmanövrerad taktiskt i den här matchen.
Men jag tror också att så här, minnet man har av Fulham är ju ofta så här att man kan lösa Fulham även om de gör en bra match. Mm. Men de har faktiskt överraskat mig, i alla fall alltså, den senare delen av den här säsongen. Man kanske underskattar Fulham lite, men de gör alltså, kanonsäsong är ju åt dig, men de gör en kanon alltså ride här nu. Senaste 10 matcherna är de ju typ det sjätte formstarkaste laget i Premier League. Så det säger en del om att om du kommer som Spurs då och inte är på topp, då blir du ju straffad av Fulham. Och det är ju många lag som har blivit. Så man ska inte underskatta heller lite. Jag hör att du säger Bissouma och sådär gör en dålig match. Men gör man det mot Fulham nu, då blir man straffad på ett sätt som man kanske inte har blivit tidigare säsonger. Så
är det verkligen. Men som sagt, det är ju, Fulham gör ju en, alltså, det är så här man ska spela mot Tottenham. Vi får se om fler kommer ställa upp så här. På samma sätt för tidigare. Det som jag tycker att tränare har gått bort sig mot Tottenham snarare än någonting annat. Ta både Willem och kanske Brighton liknande. Där ligger man, eller Crystal Palace menar jag. Där ligger man liksom, man ligger lågt i första. Och sen så chansar man lite annat. Då går man upp i höger press. Mm. Och då blir det några bollar i baken direkt. Men här är ju, de träffar ju rätt direkt fulla. Men Arns, jag förstår faktiskt inte vad han håller på med. Han borde gjort ändringar efter en halvtimme bara. Men han gör dem i 60, 65, 70 liksom alldeles för sent.
Men var det inte bara så att we were naive, we were Spursy?
Nej.
Jag tänker jag har fått ett litet utkast här från Dejans nästa The Players Tribune brev. Mm. Så då står det här: that's why that Fulham game back in March was so special.
Skriver han det? Nej, du menar om... Okej, det var skämt om Chelsea-matchen. Ja, okej, fattar jag.
Jag tror att de flesta ändå har läst det.
Ja, exakt. Mm. Nej, men då... Alltså, hellre ta 3... Vad blir det? 4-1 torsken Chelsea än den här torsken mot Fulham. För här går man ju bort sig. totalt bara.
Men du säger liksom att du är inte så rädd för United ännu. Men ni har ju den här mittenperioden här precis innan avslutningen.
Mm.
Newcastle borta, Arsenal hemma, Liverpool borta.
Mm.
Ni har inte bara kanske en guldstrid i egna händer. Men där avgörs det. Alltså är det tre raka torsk där, då är det, alltså, du pratade om 6 poäng, men...
Ja, absolut. Det är klart det är fullt möjligt för United där. Men sen ska man också ha med Villa i det också. Alltså, jag ser på Villa och Tottenham lite att det är väldigt svårt att skilja dem just nu. Jag tycker att det har pratats lite om att Villa kanske har ett lite enklare matchschema. Alltså, det är väl på håret i så fall. Det är i princip samma lag.
De har ju också Europa som de går för.
Exakt, för där är, då handlar det om att se på marginalerna. Och där är ju Europa-matcherna i de marginalerna. Och
de ska möta Lille, va?
Exakt. Vilket är fullt möjligt att gå vidare till nästa runda efter det. Så att jag tror väl, alltså, får jag gissa här och nu vem som kommer ta fjärdeplatsen, så är det Tottenham över Villa, just för att man har de marginalerna på sin sida. Så att, det är inte bara det att United kan komma ikapp Tottenham. Det är också så att vart kommer vi ha Villa i slutet på säsongen?
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18, regler och villkor gäller.
Även fast det inte spelas någon Premier League-fotboll denna helg, så har vi en trippel att presentera tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med grymma odds. Och Sabri, scenen är din.
Ja, det är ju ingen Premier League, men det är ju EM-kval.
Yep.
Det är de länderna som har tagit sig vidare via Nations League som nu ska mötas i ett slutspel. Det här är första playoffet, sen kommer det ett till och sen så når man ju EM. Så att jag har hittat tre intressanta matcher, faktiskt tycker jag. Och vi kan väl börja kanske med ditt land då?
Ja, det är ju någonting som håller mig lite extra kärt där.
Wales mot Finland. Kalle, har du någon spontan take?
Go Wales.
Va? Som jag hade hållit
jag
på Sverige.
Jag vet inte, jag kollat på ett EM utan Sverige med Finland. Det känns, det hade sårat mer.
Ja. Det är i alla fall någon som har ett lag i sitt mästerskap. Ja. Än fortfarande.
Det är så många att välja på.
Jag håller ju på Finland, men jag har tippat över 8,5 hörnor i den här matchen. Jag tror liksom att det är en match, lag kommer trumma på. Är det ett annat lag som gör 1-0 så kommer det liksom trummas på. Jag tror att vi kommer få se ganska fartfyllda matcher här i alla de här playoffen. Så det är över 8,5 hörnor i Wales-Finland. Vi åker till Grekland då, mot Kazakstan. Där oddsmässigt är Grekland väldigt fina favoriter, men då har jag hittat ett superspel som jag tycker. Över 9 hörnor i matchen, för att när Grekland kan sätta igång med hörnor, då blir det mycket hörnor fram och tillbaka. Vi har ju Tsimikas på vänsterkanten.
Är det han som slår dem?
Ja, han slår dem. Vi vet ju att han prickar ju bara första gubben, det är det första försvaret som går ut. Han
prickar ut igen.
Det är sällan Nunez får dem på pannan av Tsimikas, men... Så över 9,5 hörnor i den matchen. Och sista är Bosnien mot Ukraina. Jag tror jag på Ukraina faktiskt. Jag tror de tar det här. Rakt av. Bosnien har väl gått hyfsat dåligt. Och Ukraina har väl i princip bara förlorat mot Italien och England. De gör det faktiskt riktigt bra. Så det är min trippel. Bostad och klar också hos Come On. 10 gånger smeten. Det tackar vi för.
Oj. Ja, och som sagt då, bostad, och man hittar den på common.com under fliken experterna, och så länkar vi den på Twitter/X. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem, då finns stödlinjen.se till hands. Vi säger tack till Common som är med och möjliggör Big Six. Ja, vi kan ju bara dra återstående matcherna då, just kring CL-platsen, eller det blir ju egentligen CL-platserna, plats 4 och 5 då, om man nu lite kaxigt räknar hem den här femteplatsen. Men Aston Villa ska möta Wolverhampton hemma, Man City borta, Brentford hemma, Arsenal borta, Bournemouth hemma, Chelsea hemma, Brighton borta, Liverpool hemma och Crystal Palace borta. Så man ska ändå, City, Arsenal, Chelsea och Liverpool, det är ändå fyra ganska tuffa matcher av dessa 10.
Exakt.
Och sen då Tottenham ska spela mot Luton hemma, West Ham borta, Nottingham hemma, Newcastle borta, Man City hemma, Arsenal hemma, Liverpool borta, Burnley hemma och Sheffield borta. Det är ju som Sabri säger, och det är ju de där tre matcherna där de som kommer på rad.
Det är det jag vill flika in här, att de är i rad. Alltså förstår du, menar en förlust och så studsa tillbaks mot ett Sheffield United eller sådär. Få lite självförtroende. Det där blir, fast i och för sig så, man vet ju inte hur spelare reagerar. De kanske gillar pressen direkt efter varandra liksom så. Men de har sina tre tuffa matcher i rad. Det är...
Ja, exakt. Och sen så har vi ju, det är Luton hemma nu. Det är såklart en bra match att stå tillbaka på. Det som talar emot oss det är att jag kommer vara på plats. Så då vet man hur det blir där. Har
du dåligt track record?
Luton hemma.
Alla har väl dåligt track record, bara punkt. Nej, men ja, jag har ganska dåligt track record.
Vad har du för vinstprocent när du sett Tottenham live? Typ. Är det runt 50%?
Det är nog ganska exakt 50%.
Ja, jag tror jag har ännu sämre när det gäller Manchester United.
Ja. Jag är ju 100% på Manchester United alla gånger jag går. De vinner ju varje gång jag går dit.
Ja. Ja, men vi var ju
bara underläge och allting. De spelar ju också drömfotboll varje gång jag är där. Så jag är så här, jag kan inte... Även om man vill bjuda på biljetterna, bara tacka ut nej. För det är ju en weekend i England och sådär. Fan, jag ska skita i att gå på matcherna. Ja. De vinner ju.
Nästa gång jag åker ska jag bara ta med dig.
Alltså, United spelar...
Du får inte boende med mig, du får inte biljett med mig. Men du ska bara vara där någonstans.
Vi var ju på United Barça. Det var ju United som var Barça.
Ja, det var
ja, det var en rolig resa.
Ja. Men och Manchester United då ska ju spela mot Brentford borta, Chelsea borta, Liverpool hemma, Bournemouth borta, Newcastle hemma, Burnley hemma, Crystal Palace borta, Arsenal hemma och Brighton borta. Det är ändå, alltså det är ett ganska bra schema. Det är ju här nu, ganska tätt inpå kommer ju Chelsea och Liverpool-matcherna. Men sen också, det är ju läskigt med Arsenal i näst sista omgången. Man har ingen aning var de ligger. Det kan ju vara så att Arsenal ligger trea. Man har ingen chans om titeln längre. Och man är också
man i semifinal typ i Champions League.
Ja, eller i bästa fall kanske utslagna där också. Har egentligen ingenting kvar att spela för den här säsongen. Men det kan ju också vara att man är i en titelstrid och allt bara kokar kring Emirates.
Precis. Alltså, United har ju såklart ett bättre schema. Jag tycker schemat i sig är ju inte 6 poäng bättre.
Nej, verkligen inte.
Men de är ju...
Synd att inte United och Spurs möts.
Ja.
Luton också som får Nottingham.
Exakt, de har ju lite extra
vinster. De är inte på utslagningsplats längre, så de kommer ju liksom som bara, nu har de fått lite extra luft under vingarna nu när de ska åka till London och
möta. Ja, exakt. Jag säger Luton alltså, som de håller sig levande.
Jag ser rakt av alltså, ni tar inte den här matchen.
Nej, men jag eftersom att jag kommer vara där så vet jag att det kommer bli kryss. Det är ju Tottenham kommer ta en tidig ledning, så kommer det vara en ganska avslagen match och så blir en kvittering 93. Och så blir det besvikelse kring allting.
Vi sparar det.
Men sen så Nottingham, ja det ska bli, det kommer, de överklagar också, så det kommer bli, Everton fick väl tillbaka 4 poäng. Exakt, det var ungefär 2 där, och det räcker ju för att hålla dem över strecket. Ja. Men som de hittar sina liv, sina extra liv, sina kattliv, Luton, så fort man känner att så här, ska vi nu kanske ta och räkna bort dem, då är det någon jäkel som får poängen och så lever de igen.
Verkligen. Men det är liksom, det känns som att det är tre strider här ändå med alltså du har toppstriden, du har Champions League-striden och du har bottenstriden. Det är alltså Premier League on fire tycker jag ändå.
Det är också en oklar strid där i mitten, så Kalle, du vet, så här, man vet inte om de förlorar den finalen, men de ändå kommer till finalen, så har de spelat där. Kan vi som 12 få konferensplats då?
Det kan ni släppa till mig.
Luton spelar i Conference League nästa år.
Ni kan släppa det till mig. Jag har stenkoll på alla möjligheter och scenarier. Det
hoppet alla har.
Snart står du så här i efter 5 och nyhetsmän och pratar om så här nya fantomens chanser att spela Conference League.
Fantomen light.
Men jag kan inte minnas att det är så här sett det säsongen har varit så tight och sån kamp kring alla de här tre strecken som är intressanta.
Nej, verkligen.
Nej.
Men fattar det, Kalle efter 5 till där.
Gåsigt. Jag hade en dröm som gått i uppfyllelse.
Ja, exakt.
Och sen så drar en liten anekdot om Soboslaj. Varför han är varför bra med fötterna.
Ja. Små,
jag tänkte på att han skjuter väldigt hårt.
Alltså, en dröm, säger du, att få träffa Tilde då? Eller
bara
på TV4.
Efter 5 och Tilde.
Hon är ju legend.
Ja, vill ni lägga till något till i den här striden? Eller ska vi prata lite landslag?
Låt oss.
Känner du Per?
Låt oss. Grekland spelar ju ikväll, det är det du menar?
Ja, Finland.
Mavropanos, han är ju där. Tsimikas, vi har ju några Premier League.
Hur går det för det grekiska landslaget? Det har ju varit lite schism med förbundet för några år sedan. Och sporten. Men hur har det lagt sig?
Ja, det blir bättre. Det är nog ett fullsatt Opap Arena ikväll då mot Kazakstan. Vinner man den matchen ikväll mot Kazakstan, ja, då möter man vinnaren av Georgien Luxemburg. Och vinner man den matchen, då går man till det här fina EM-slutspelet i Tyskland. Och vi har ju alla grupperna framför oss. Och
det är grupp F som Grekland kan hamna i.
Precis, och då ser man ju vilket land som är där. Alltså, är det inte tillräckligt tändvätska att man kan hamna i samma grupp som Turkiet? Då vet jag inte hur mycket, alltså vad man vill ha för tändvätska. Alltså, så...
Jag säger en hel del om hur dåligt det här systemet är. Ja. Att Grekland kan gå och få en drömgrupp i EM och Sverige är ute.
Ja, men, alltså, Sverige, men lyssna på det här. Grekland, Kazakstan, Luxemburg, Georgien. Och så är Sverige... Vart är Sverige? Man blir inte klok på systemet. Va? Att de här fyra... Det är inget i lång Grekland, men det är inget... Alltså, Sverige är en bättre nation just fotboll just nu än Grekland. Ja. Men att det är de fyra länderna...
Ja, men se på resultatet som har varit senaste åren. Skylla själva. Finland kan i alla fall landa i grupp D då, om man tar sig vidare med Nederländerna, Österrike och Frankrike. Men vi ska inte bli så långvariga och prata om Grekland och Finland och Sverige i den här podden. Det kan man ägna sig åt andra forum och format till. Men vi kan väl, jag tänker att vi kan ta oss igenom ändå Englands landslagstrupp. Och det är ändå, det är ju bara träningsmatcher som ska spelas nu. Men England ska ändå spela mot Brasilien och Nederländerna, va? Det är ändå ganska tunga matcher.
Ja, verkligen.
Och det är ändå en...
känns som sällan man har sett just England mot Brasilien.
Ja, faktiskt.
I VM.
När har de mötts i något VM? Alltså, det är för länge sedan i så fall.
Ja, det är Ronaldinho-målet är det senaste jag kommer ihåg.
Ja, just det.
Men jag vet inte om det har varit någon träningsmatch eller annat.
Nej, jag läste här. 2017 hade de en träningsmatch. Slutade absolut 0-0.
Shit, 2017, det måste vara ett ganska dåligt engelskt landslag då. Kan du dra en,
vill du gissa vilka som spelade forwards i den matchen?
Ja, men alltså Rooney kanske spelade ändå. Rooney och Crouch kanske.
Rashford och Vardy.
Rashford också. Det var en ny variant.
Ja, förlåt. Rashford och Vardy.
Ja, okay.
Loftus-Cheek, Dyer, Livermore strax bakom. Det var inte, så var ingen sexy frontfemma om man säger så. Men,
det är lite annorlunda man kan ställa upp med nu.
Verkligen.
Ska jag bara dra truppen?
Ja.
Alltså det är ju, det är ju målvaktspositionen. Det är den väl alltid. Men det är Sam Johnston, det är Jordan Pickford och Darren Ramsdale. Alltså Nick Pope, om han kommer vara tillbaks och vara spelklar, kommer han vara nummer ett? Eller, jag tror Pickford kommer ju vara nummer ett.
Inte så länge Southgate bestämmer.
Det kommer, och den där, tyvärr så att den där målvakts, liksom, kampen blir ju mindre och mindre intressant för varje samling som går nu i och med Ramsdales bänkplats.
Men så här, säga vad man vill om Pickford, men kan man peka ut så många dåliga landskamper då?
Nej, alltså...
Nej. Alltså, han har inte gjort något, ska man säga så, för att liksom förtjäna att bli av med den.
Nej. Alltså,
och han har väl inte heller egentligen gjort någonting de senaste mästerskapen England har gått långt. Det har ju inte varit på honom att man har åkt ut, väl?
Nej, det eller var det några straff? Kane, va? Missa straff och sådär.
Eller Saka.
Ja, men det var ändå i en straffläggning. Kane missade
just det.
Gjorde en Beckham.
Japp, skickade den över.
Just det.
I vintras. Nej, men försvarslinjen då är det ju den Everton Brathwaite som också är lite ryktenas man nu, får man ändå säga. Jag tror han har typ, jag vet inte, han länkas ihop med ganska mycket storklubbar för ganska mycket pengar också. Han är ju ändå, han är ju ung, han är engelsman.
Kan bli
är
det så Evertons räddning som lär behöva sälja liksom.
Det kommer han behöva göra.
Ja. Jag vet inte, är han så bra som alla vill framstå honom?
Jag tycker han ser stabil ut. Och som en ledare redan i det Everton-laget. Alltså det är väl han, jag tycker det är han som står och pekar och skriker mest i det försvaret. I ett redan svajigt försvarsspel så är väl han ljuspunkten. Så det, jag tycker han kanske inte lever upp till exakt den hypen som har varit, men mycket av den i alla fall. Vad jag har sett. Liksom.
Ja, jag tror att han är en ganska stor klubb i sig. Han är... det har ju varit lite rykten om honom tidigare till Tottenham, men då har jag alltid tyckt att han har passat väldigt bra, just att han har den här liksom, ja, men han är väldigt atletisk mittback, vilket passar Tottenham och så. Nu kommer ju det med alla största sannolikhet inte ske när Dragosin kommer in. Jag tror inte att man vill lägga den typen av summor på liksom en fjärde mittback direkt, så att det kommer aldrig ske, men han skulle absolut kunna platsat i ett Tottenham.
Övriga försvarare som är uttagna nu, det är Ben Chilwell, Lewis Dunk, Joe Gomez, Esri Konsa, Harry Maguire, John Stones och Kyle Walker. Och det är ju inte några namn som sticker ut så mycket. Och sen finns det ju ett gäng spelare ändå som är skadade. Då tänker jag ju på Trent såklart, Luke Shaw,
Rhys James.
Rhys James. Ja, men han kan vi ju nog.
Ja, men han ska nämnas. Men han kan han väl får inte glömmas bort än.
Allt jämt skadad.
Ja. Sen kommer väl Kyle Walker ändå alltid starta, för det är ju ändå en Southgate-favorit.
Mm. Du har ju Trippier också. Trippier också. Som,
alla de kan ju inte få plats i en omar är friska.
Jag tror att Trippier någon gång i alla fall av alla de högerbackarna har spelat också som vänsterback. Jag tror Southgate har använt honom någon gång som vänsterback i alla fall.
Och Walker kan ju spela höger mittback i en trea liksom.
Ja, och sen så tar Southgate ut fem högerbackar till varje trupp också.
Så. Och så då frågar han ändå Ben White också som tackade nej till landslaget.
Ja, det är ändå lite anmärkningsvärt.
Men det snackas lite om så att han är som Englands Erik Johansson. Att han bryr sig inte om fotboll.
Fint att du kör Johansson.
Ja, Erik Berg.
Han hette så när han spelade.
Exakt. Men det har han bryr sig om fotboll utanför att spela själv.
Han är väl inte så intresserad av fotboll. Nej. Han tycker väl om att spela. Det kanske inte är Assoe Coto-klass. På honom, nej. Som öppet sa att jag spelar bara för pengarna. Ja. Men
Det är Love Island aura över Ben White.
Ja. Verkligen. Men har han varit den här senaste månaden eller den här säsongen egentligen?
Jag tänker också hans relation med Southgate. Kom det någonsin ut? Nej. Varför liksom han blev hemskickad då senaste mästerskapet?
Det ryktades väl mer om att det var något med andra tränare än Holland. Okay. Att det var något där. Men det såklart slog ju Southgate ner nu under samlingen. Att eller så här, det var inte ens någonting, och om det var någonting så är det löst. Typ. Så att, jag tror bara att han just en sån här samling att han hellre gör någonting annat. Alltså, det är känslan jag får.
Steve Holland.
Ja, Steve Holland.
Det är träningsmatcher. Det är kanske inte EM. Arsenal har haft ett jätteintensivt schema. Ben White har spelat i princip varje minut. Så det är så här, träningsmatch mot Brasilien eller kanske tacka nej och ha lite semester. Alltså så här, om han ändå är den personligheten han är. Så det är en bra vila och sen liksom vara fullt fit for fight när Arsenal ska dra igång igen. Det är nog inte många Arsenal-supportrar som är missnöjda med att han har tackat nej.
Men sen är det ju riskabelt inför EM.
Ja, jag menar det.
Han vet ju att han är inte ens... Alltså, i Southgates huvud är han ju inte ens tredje högerback. Alltså, Trippier väljer han före, Walker väljer han före, kanske till och med Trent. Så det är så här... Ja, jag kan åka med. Jag kommer ändå vara bänkad. Så.
Jag vet, men hade man ändå inte på något sätt... För det är ju ändå en sån gyllene generation England har just nu. Mm. Och det är ju länge sedan nu man faktiskt går in som en av favoriterna i ett mästerskap. Sett till också de senaste mästerskapen som var i hur långt man har gått. Hade man inte velat vara del av det?
Men alltså, tror du att ska komma här att han inte kommer få frågan till EM? Han kommer garanterat få frågan.
Men tror du
det? Jag tror att det här diskvalificerar honom från min trupp.
Gör det? Ja, men när du själv sitter och säger också att han kanske inte är ändå given i elvan. Varför skulle han då vara så given och bli uttagen om han tackar nej nu?
Han är så bra. Alltså.
Ja, men han... Men vi har ju precis
då
räknat upp alla.
Då är skadedrabbad och trippy. Alltså du vet, man vet inte vad som händer framöver. Jag vet inte exakt hur det fungerar om man tackar nej här. Att det är garanterat nej, men ja.
Jag tror så, är det av någon annan anledning än liksom skada eller liksom, någon form av fitnessfråga. Då hade jag som förbundskapten liksom stängt dörren helt framåt. Mm.
Ja, men nej, Southgate är väl inte så främmande.
Sen kan ju skador framåt självklart öppna upp det för att man inte har något annat val än att ta in honom. Men jag tror att om Southgate själv hade fått välja så hade det här inneburit en stängd dörr framåt.
Mm. Mittfältarna som uttagna, det är alltså Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson. Mm. Nej, vänta nu. Jo, jag har rätt. Men jag sitter också, för vi har truppen från 22 här också. Jag höll på att säga Mason Mount, men där är vi inte. Men precis, Conor Gallagher, John Henderson, han lever. Och Frodas. James Maddison, Declan Rice och Kobbie Mainoo. Som precis blev uttagen.
Exakt. Och där är det ju... För vad var grejen som med Kobbie Mainoo? För visst, det var ingen skada eller någon plats som han tog i mittfältet. Där. Han har velat köra på fem mittfältare tidigare, va? För... Det kan jag ju... Hade ju hoppats lite att Mainoo kanske skulle ta Hendersons plats i det här. För med tanke på de dåliga karriärvalen som Henderson har tagit, så ville man ju så gärna att det skulle också förbruka hans landslagschanser. Och ett landslags... eller ett EM-slutspel också. Det gjorde det ju tyvärr inte.
Nej, men alltså... Du vet, alltså
han är liksom Southgates Granqvist, Henderson.
Ja,
som är Southgate har ju såna här. Ja. Det är inte alltid att han spelar med de hetaste spelarna. Han har ju sin grej, vi kan väl spela med. Det är så här, Han vill ju ha två tunga, liksom Calvin Phillips, Declan Rice typ som sittande. Alltså, man ser ju den här truppen och man vet ju exakt vad man själv hade gjort. Men det är svårt, det är halvsvårt att förutspå ändå Southgate. För det är en sån här Harry Maguire, den kommer absolut fundera på att starta honom.
Ja, men han och Stones tror jag absolut kommer starta. Ja, de känns väldigt givna. Ja. Mm.
Ja. Sen är det ju frågan är liksom, så Jude Bellingham är ju spikad. James Madison känns ju som att
alltså det är ju antingen, om Henderson får den här startplatsen, då kommer ju det vara han och Declan Rice sittande. Mm. Och så i så fall kommer ju Bellingham ha den där lite mer fria, falska, nia-ish, tia-rollen som han har i Real Madrid. Eller så spelar han honom in till Declan Rice och då får ju, då öppnar det ju upp för James Maddison offensivt. Mm. Men han kan ju också välja då, som jag hoppas såklart, att han spelar med Declan Rice och Kobbie Mainoo. Och sen så får Bellingham den där offensiva platsen då. Mm.
Tror du att Trent har någon chans att gå in på mittfältet om han är med? Att de spelar Rice, Bellingham, Trent? No. Tror ni att det är en möjlighet?
Jag tror inte en möjlighet för Southgate.
Han har använt honom där i vissa matcher under i kvalet.
Jag tror det finns en möjlighet. För det är ju den där sista, liksom, vad ska jag säga, nummer 8-6 positionen. Förutom då Rice och Bellingham som är lite svagare än de andra. Så jag kan absolut se ett, speciellt om det är övertalighet av högerbackare till EM-slutspelet, att han kan komma in där. För det ska jag säga, Henderson kan inte anses vara helt given. Mainoo kanske för tidigt.
Ja.
Trent tror jag går över Mainoo i dagsläget. Mm. Om det hade varit ett EM-slutspel idag.
Ja, och Calvin Phillips är ju liksom inte med.
Men... Nej, han är ju i närheten. Men,
Conor Gallagher där istället.
Alltså, sanna min ord. Att Calvin Phillips kan absolut vara med i
EM-slutspel. Så här, hade han ändå haft en bra vår i West Ham, då hade jag, tror jag, verkligen blivit uttagen. Men nu kan han inte. Det går inte. Va?
Men frågan är ju ändå, Kane är ju given.
Mm. Ja. Är det då? Jag skojar.
Känns det fel att inte spela Foden?
Jag kan bara dra anfallarna, eller de offensiva spelarna. Det är ju Jared Bowen, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney och Oli Watkins.
Alltså, det är inte en dålig spelare.
Den här uppsättningen.
Men det är yttrarna som det är så ruskigt tajt om ju. Ja. Saka, Foden, Rashford, Saka, Foden.
Men det kommer väl vara Foden,
Cole Palmer, Saka.
Foden, Saka och Kane. Ja. Alltså, ja, så är det.
Men diskussionerna man ser typ på X, det är ju om alltså att Foden ska gå ut till höger och Rashford ska spela till vänster, att han funderar på någonting sånt. Men jag, min favorit är Foden ut till vänster, Saka ut till höger, Kane topp. Det är min front trea.
Det tror jag också.
Koll på en hoppare, 89:e. Eller?
Ja, det kanske inte är hans mästerskap redan än.
Fattar men... vilken, liksom, vad man kan slänga in för spelare för att ändra en matchbild också. Men så här, ja, men visst, en Bowen, han är ju kanske längst ner ändå i prion här, men Anthony Gordon som kommer med sin speed, Marcus Rashford som kan komma och förändra matchbild, och Cole Palmer såklart. Slänga in en Oli Watkins eller Ivan Toney också i boxen som är tunga.
Jag kan inte gnälla på att inte alternativ. Nej, det är också olika typer av spelare.
Nu är det ju verkligen, alltså, det här är ju, alltså, misslyckas Gareth Southgate den här sommaren, då ska han ryka. Och det som är sjukt, det är ju, visst, nu är det kanske inte, det är ju inte de starkaste nyhetssajterna som har skrivit det här, men det har ju ändå hållas upp ganska mycket att Sir Jim Ratcliffe har honom som en av sina huvudkandidater om man ska ersätta Ten Hag i sommar. Mm. Och det, jag vet inte om det var Daily Star eller någonting som verkligen frontar honom som huvudkandidaten. Det har ju pratats om Graham Potter och så. Jag fattar väl att han är ju sugen på att gå på något engelskt spår och sådär, men ja, jag vet inte, som supporter, så det känns ändå som många som pratar om England nu, att man, visst, man har tagit sig långt och man förlorar finaler och sådär, men att många säger så här, hade det varit en annan tränare än Gareth Southgate, då hade England redan vunnit ett mästerskap. Mm. Jag vet inte, man vet ju inte hur bra tränare han egentligen är, för man har ju sett honom. Var det Southampton han hade, eller var det Brent, vad var det, nej, Middlesbrough hade. Ja.
Förlora på straffar och sådär.
Han har ju inte hur bra som helst i England, alltså, han har gått långt i varje...
Men jag tycker, oavsett hur det går, så tycker jag att man ska gå vidare. Det är samma diskussion vi har haft i Sverige. Alltså, du kan inte ha samma förbundskapten hur länge som helst. När du inte heller liksom, i ett landslag kontra ett klubblag, men där får du inte in nytt blod i form av nya spelare. Så där behöver du nästan ha lite rotation. Liksom, 38 år ändå så. Så att, jag tror att det är bra för dem att gå vidare ändå där. Sen så ställer vi kanske mer tveksam till hur bra han hade passat i United. Mm. Det är ju inte en tränare som har bevisat sig på den nivån på klubblag.
Nej, han har bara haft ett klubblag.
Exakt, så att det ställer mig mer tveksam.
Mm. Ja, jag vet inte. Svårt det där.
Men tänk, vad gäller Kobbie Mainoo där och uttagningen, var inte det lite konstigt? Först frågade han väl den här truppen och sen så la han väl till och snackade upp Kobbie Mainoo som han sa, han är på väg in. Och sen så tog han in honom.
För han blev ju uttagen i U21 först och han har ju inte gjort en U21-landskamp, han är ju bara 18 år, pojken. Men nej, precis, för det var ju inte på grund av någon skada han kallades in.
Utan man bara, just det, ska in honom.
Han kanske såg hur bra han var.
Ja, men för det kändes ju som att det var en Liverpool-match.
Han gör inte en tvåfotare, han gör en trefotare när han tar sig förbi ändå, jag vet inte vem det är till. Det är så snyggt, så det vet du vad? Den aktionen, den är snyggare än Luis Diaz längs kanten mot City.
Ja, han har lite tur, Diaz där. Det har han ju faktiskt.
Jo, ja. Alltså, det kanske hans är lite mer överskattad då, men
alltså, Kobbie Mainoo är så medveten om vad han gör där. Fan vad bra.
Han har en jättefin, det är en väldigt teknisk fotbollsspelare alltså. Han har en underbar teknik. Alltså, Luis Diaz har inte, de har ju inte samma teknik. Luis Diaz löper ju mycket, är rivig. Alltså, Mainoo är ju en sån här, du kommer med full fart, petar tunneln, går vidare, två fotar. Alltså, han har ju, alltså, inte Zidane-nivå, men ni förstår vad jag menar. Det är
lugnet.
Det är den elegansen han har i tekniken.
Den låga tyngdpunkten, ganska liten.
Kommer bli en superspelare där, tror jag.
Ja, men det var ju i jag tror det var någon av Champions League-studierna under hösten, så satt Mikael Lustig där när han hade precis blivit uttagen då. Eller när han hade egentligen fått chansen att slå igenom lite i United från ingenstans. Så då sa ju han att Vigge hade sagt till honom under någon, jag vet inte när det var, om det var någon landslagssamling för något år sedan. Så att men det finns en kille i Uniteds U-led som bara är någonting helt annat. Så det var ju den här Mainoo. Så ja, det ska bli intressant att följa.
Vigge blir scout sen på äldre dagar.
Och det är, ja, precis. Och det är verkligen, alltså, det känns som att han är nog det bästa som hänt Manchester United den här säsongen. Just att få upp någon från unga led. Så här, visst, det finns en McTominay som är också bred and born. Born and bred kanske man säger. Som har gjort 9 mål nu.
Bread and butter.
som har gjort en massa mål och ändå, ja, men representerar klubbens hans lag så. Men det här är ju verkligen, det här är ju en baller som kommer fram nu. Och ja, det slår ju vilken ny förvärv och vad som helst,
men
egentligen. Ja,
det är också någonting som, jag säger att det räddar säsongen, men det kan ju rädda det här att du vill se ditt United för att du vill se Mainoo.
Men det slutar väl med som man gör med sina egna talanger nu. Han säljs för 70 miljoner till Arsenal.
Skulle precis säga det, att akta dig för Financial Fair Play, för då ryker de snart ungdomarna innan du ens initierar dem.
Ja, vi ska börja runda. Men vi kan ju ändå nämna, tycker jag, eftersom att Sverige spelar ju mot Portugal ikväll. Och det är ju såklart intressant med Jon Dahl Tomasson och Jada Jada. Det behöver vi inte prata om. Men det är ju ändå det ryktas ju om att det kan bli ett väldigt Premier League-präglat präglad offensiv, förutom Gyökeres då, att det snackas om att det blir Elanga, Kulusevski, Isak.
Ja.
Det är ju ändå spännande. Och verkligen. Sen till på det så har vi ändå Vigge i den här elvan. Emil Kraft kanske kommer starta. Så
Olsen.
Ja. Ja, men det är ju alltså majoriteten typ av spelarna som kommer att spela den här startelvan är ju faktiskt tillhör Premier League-klubbar.
Det är inte så ofta det har hänt väl. Alltså, nu är det inte så här stjärnor i varje lag, men det är ju, förr i tiden när vi var som bäst kanske var det inte ofta vi hade Premier League-spelare på så många positioner.
Nej, det var inte jättemånga år sedan som vi slog bottenrekord i, alltså vi aldrig hade haft så få Premier League-spelare förut. Och att nu ha en startelva som till 75% består av Premier League-spelare är ju ett fall i rätt riktning i alla fall. Men jag tycker också att det är på tiden. Just alltså, Elanga tycker verkligen att man ska starta honom före Forsberg. Jag tror att vi även blir bättre defensivt av det. För jag tror att vi har lidit väldigt mycket när Forsberg spelat där. Och behöver ju, tror jag, ha den som kan göra den typen av tvåvägsspelare när vi faktiskt i den nya uppställningen nu har en offensiv spelare till på planen. Jag tror att formationen i sig behöver inte vara så himla olik än Anderssons. Han har spelat 4-3 och 4-4-2 liksom med samma lag i en och samma match. Jag tror att det kommer vara lite liknande här, men Du behöver in Elanga.
Ja, jag är taggad på honom.
Sen har vi också så, på lördag ska vi väl nämna då att det är Liverpool Legends mot Ajax Legends då, matchen som Svennis ska få coacha Liverpool. Och jag noterade, jag kollade på elvorna, det är lite, ja, såklart, i Ajax har vi Jari Littmanen, men på mittfältet i Liverpool-laget hittar Jay Spearing in.
Han har sett live en gång mot Fulham.
Ja, det är så.
Vilka mer är det där?
Det här är alltså Liverpools lag då som Svennis ska coacha Sabri. Vi har Dudek i mål. Det finns tre målvakter. Sen är det Chris Kirkland, klassiken som alltid hade keps. Han kommer, var det Wigan han stod många år i, va?
Vi säger det.
Och sen Sander Westerveld. Tyvärr, jag vet faktiskt inte vem det är. Här kanske jag är lite ung och har dålig koll. Men försvarare Daniel Agger. Aurelio, Sami Hypie, Björn Tore Kvarme, Martin Skartell och Gregory Vignal. Mittfältare Igor Biskan, Steven Gerrard, Marc Gonzalez, Maxi Rodriguez, Momo Sissoko och Jay Spearing. Forwards Ryan Babel, Jibril Cissé, Nabil El Shaar, Dirk Kuyt, Jari Littmanen och Fernando Torres. Det är så fel, Littmanen är ju Liverpools lag. Torres på topp.
Rolig.
Undrar hur rörlig han är nu, Torres, för satan, han är ett riktigt kraftverk.
Ja, verkligen, har ni sett Mesut Özil försöker gå samma väg till mötes också? Aha, nej, bygger upp sig nu. Han är absolut inte på samma nivå som Torres än. Han försöker, och han är bitig.
Det kan man inte se framför sig.
Nej. Ja, men här kan jag faktiskt hålla en liten tumme för Liverpool på lördag.
På grund av Jari.
Precis, och Sami.
Jag håller ett litet extra finger för Finland då ikväll.
Tack.
Det är bara Kalle här som är otroligt.
Go Wales.
Och jag håller ett för Grekland också, såklart.
F. Charisto.
Ja.
Jag håller inte på någon av dem. Någon som ryker båda två.
Precis. Var ärlig bara, du kommer inte kolla på fotboll. Det är skönt att checka ut lite under landslagsuppehållet och kolla på, inte göra Robinson, vad man kan göra. Young Royals har en ny säsong på Netflix.
Jag började kolla på den igår. Skapa lite Sunday League.
Men då drar jag, om ni ska börja prata.
Tack för att ni har lyssnat. Big Six är tillbaka på måndag igen. Hej då.